Big Six gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League drar igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen, så kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe.
Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja.
Ja, och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery Plus.
Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt i en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat. Helt oslagbart.
Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six. Då säger vi hjärtligt välkomna till det 48:e avsnittet av Big Six, och idag har jag faktiskt planerat ett litet specialavsnitt. Vi kommer släppa ett vanligt avsnitt imorgon tisdag eftersom det idag när det här släpps spelas Merseyside Derby och vi vill såklart ha med det i avsnittet. Men jag kände att det är faktiskt dags för Champions League och man ska inte glömma Europa League att dra igång i veckan, och vad passar då bättre än att prata upp de här. Så jag har tagit beslutet att bjuda in fem gäster till den här podcasten, där vi kommer ge alla ungefär en kvart 20 minuter var att prata om läget i truppen, känslan inför Europaspelet och helt enkelt så vi får lite supporterperspektiv helt enkelt. Det efterfrågas gäster, så varför inte braka av med fem stycken på ett avsnitt, och har väl egentligen ingen rangordning. Man får se om det kanske är bästa laget först. Det kommer förmodligen dagens första gäst stycka. Men vi får se. Det kommer bli lite spret i ordning helt enkelt. Satt efter schemat som har passat de jag har bjudit in. Men först ut är Petter Landén, brukar klaga när vi kallar honom Big Six-favorit. Men du är faktiskt en Big Six-favorit. Per Frykebrant, hjärtligt välkommen.
Tusen tack. Det känns väldigt bra att vara med när det är så här specialavsnitt. Det känns liksom som min specialitet när det gäller Big Six-podden. Det är liksom det är första avsnittet, det är när Hoffman har varit på resa och det är när det är det här. Så det, tackar. Och det är faktiskt så att vi börjar i någon form av prioordning vad gäller lag. Kapacitet i alla fall. Det där oddset på 17 gånger pengarna på Tottenham vinner Champions League, det lockar.
Fan, man kanske skulle göra så att man, det är lite dålig timing att jag kör City som nummer två i ordningen, spoiler alert, men de är odds favoriter, så vi kanske kör någon spretig typ så här, så att folk får köra IQ-test och så här, vad finns för logik i ordningen jag valt egentligen.
Ja, än så länge är det oklar,
kan jag säga. Verkligen jätteoklar, men annars då, hur är läget?
Nej, men det är superbra. Alltså, livet som Tottenham-supporter börjar ju ljusa upp lite grann ändå, får jag säga. Det har ju varit en ganska turbulent januari. Hela vintern egentligen varit kastats mellan hopp och förtvivlan. Eller kanske inte så mycket hopp. Utan den här säsongen har varit väldigt lik förra egentligen, minus coachbytet, i det att börjat ganska kaosigt och sen så börjar man se någon form av ljus i tunneln efter januarifönstret.
Men är det inte lite så, alltså det har inte skett så jävla mycket bra saker, men från att de här nyheterna med Juventus poängavdrag, Paratitic eventuella avstängning, Conte att kontraktsförlängningen har stagnerat, där kändes det verkligen som att det var en liten minikris i Tottenham. Men nu med seger borta mot Fulham, avancemang i FA-cupen och sen såklart den stora hållkäfteninsatsen hemma mot Manchester City, så känns det som du säger någonstans kanske att Tottenham är på kanske den bästa positionen på hela säsongen just nu, eller vad säger du?
Ja, men du har ju helt rätt i att jag greppar efter halmstrån när jag säger att saker och ting ser ljust ut för Tottenham. För det har ju inte hänt så mycket. Men det är ju, just jag tror att säga, vinsten mot Fulham var så, jag tror att den är viktigare än vad man vid första anblick tycker och tänker. För att det var ju efter egentligen kanske den mest horribla insatsen mot Arsenal som jag skådat i alla fall. Och sen så var det ju, jag menar den här andra halvlek borta mot Manchester City. Samtidigt som det var ett transferfönster som inte såg ut att riktigt gå vår väg. Men nu med två raka vinster, vi har en Pedro Porro in som är liksom, har varit den svagaste positionen i laget egentligen. Talar vi för att det är någon form av ljusning här. Harmonin i truppen känns bättre. Framförallt så tycker jag att det är den fysiska statusen som jag, om jag ska överanalysera matchen mot City, så är det den jag tar med mig där. För att Tottenham under första halvan av säsongen kändes ju faktiskt lite nedtränade. Jag vet inte om det är kanske jag som läser in det ganska mycket i liksom tröga fötter och sådär, men ett kontolag ska ju alltid vara det mest tränade, och jag tyckte väl att vi såg kanske lite för tränade ut, lite för trötta ut under första halvan av säsongen. Men så som det sprangs under den här matchen, jag var helt säker på att vi skulle tappa allting i andra halvlek, för att det var en liksom enorm fysisk insats i första, men det gjorde vi inte, och det ger mig väldigt mycket hopp inför liksom slutet på den här säsongen, att säga, men vi kanske har en till fysisk växel att lägga in, så det är den jag sätter mitt hopp till också.
Men där man känner den här matchen mot City som jag reagerar på, att visserligen har varit lite skadad, Charlison har skadad, Bentancur har kommit tillbaka lite tveksam efter VM, men startelvan är bra. Sen för första gången, så kanske under hela säsongen, så kändes det som att ni hade en riktigt bra bänk. Pedro Porro som du nämner, Charlison, även där, Danjuma som har kommit in, och även på wingbacksplatserna, Bissouma finns även där. Det kändes liksom som att Spurs kan förändra matchbilden på många olika sätt, och det har väl inte jag känt i år tidigare.
Nej, och det har vi absolut inte haft. Jag menar, kollar du vad alternativet har varit på bänken för fronttrean? Det har ju varit noll och ingenting. Liksom, i och med skadorna på Richarlison har varit borta nästan tre månader totalt. Dejan har varit borta 2-3 månader. Lucas Moura har varit borta lika länge han. Och nu är det ju liksom, nu är det ju skadefritt. Sen får vi se hur länge det håller i sig. Eller skadefritt är det ju inte, för att nu har vi precis fått långtidsskada förresten av säsongen också. Så att vi lyckades vara skadefria i en match i alla fall.
Måste ju där, Per, bara avbryta. Jag har ju skämts tidigare i podden när jag hänvisat till Daily Mail, och nu blir det fan ännu värre, ja. Men jag måste hänvisa till Daily Mirror som tar upp möjligheten att ni ska signa Ben Foster, den passionerade nyligen i Viaplay-studion Ben Foster, som en nödlösning på bänken för Juris skada. Vad spontana känslor för det här ryktet som sipprade ut idag när vi spelade in där?
Nej, men jag älskar det. Alltså, det är ju... Alltså, finns det någon man mer hade velat se i sin klubb än Ben Foster?
Du är bara upp med vloggen igen.
Ja, nej, men verkligen. Nej, men det är ju, om jag har förr liksom under min supporterkarriär de senaste liksom 5-10 åren haft svårt att skilja mellan Fraser Forster och Ben Foster, så är det så här, det kommer ju bli ännu svårare nu. Nu är det någon form av fotbollsgud där uppe som liksom bara försöker göra extra svårt för mig. För det är ju... Tror jag att han kommer? Nej. Men konstigare saker har ju hänt. Det var ju precis det här som ledde Magnus Hedman till Premier League hans sista vända. Liksom. Så att det konstigare saker har hänt. Nu med Lloris borta, det är ju, han har ju haft sin absolut sämsta säsong med Tottenham och visat på något sätt att man har ju gått runt och tänkt som Tottenham-supporter att säga, bävat inför den dagen han kommer lämna. Så jag hoppas den dagen aldrig kommer. Den här säsongen har man ju hoppas den dagen snart kommer. För hans insatser har ju stadigt gått neråt. Och tyvärr så har ju inte Fraser Forster varit så mycket bättre. Man kan absolut ha en sämre reservmålvakt än Fraser Forster, men inte jättemycket sämre.
Det har ju blivit en mode nästan att ha bra reservmålvakter, och jag kommer inte ihåg exakt vilken match det var, men han såg ju riktigt, riktigt skakig ut där, om det var direkt efter VM när Juris inte var tillbaka. Men vi ska gå vidare lite. Jag måste bara, innan vi går in på Champions League-fokuset, jag måste bara prata om Harry Kane som den här veckan slog Jimmy Greaves målrekord för Tottenham. Först och främst känslan att det just sker mot Manchester City, och sen måste jag även fråga som Spurs-supporter, vad är känslan kring spelaren i Tottenham när vi drar igång säsongen 2023-2024?
Men känslan kring Kane, nu börjar jag ju känna att allt är förlåtet lite grann. Först nu, 1,5 år senare efter liksom City-fadäsen, börjar jag känna att nu är det förlåtet. För när han står där på mitt plan, man ser han tackas av alla supportrar. Han har tårarna i halsen. Man känner ju där och då att oavsett vad som händer härnäst med Harry Kane, så här och nu representerar han det som fortfarande är bra med fotboll. Alltså han representerar det en stad, det en klubb, det en tröja. Han representerar fortfarande det. Och för det har vi bestämt mig för att jag ska fortsätta älska honom så länge som han representerar just det. Sen så är det ju så här, vad som gäller, vad händer nästa, vad är nästa kapitel i Harry Kanes saga? Jag har alltid trott, och det är fullt övertygad om, att det enda som betyder någonting för honom är att slå det här jävla Premier League-målrekordet. Och jag är fullt övertygad om att nu när City är ute i bilden så finns det ingen annan klubb i Premier League där han har större chans att slå det rekordet i än Tottenham. Jag menar, ja, Manchester United är liksom den starkaste kandidaten, men det är långt ifrån garanterat att han kommer vara samma liksom focal point i United. Men inte... Där kommer han komma in och vara en stjärna liksom, precis som en Cavani har kommit in eller en Ronaldo liknande. Här kommer han ju vara given och han kommer få, jag menar, det är faktiskt bara 60 mål nu. Han kommer förmodligen komma upp i 30 mål den här säsongen. Efter det har han 50 mål kvar på, och han har väl 5-6 säsonger kvar.
Men är inte det känslan gällande det där, att argumentet för att Kane ska lämna till Manchester United är att han ska vinna titlar. När Robin van Persie gjorde en liknande övergång från Arsenal till Manchester United var United tillsammans med City, eller man var det bästa laget i England. Nu det är ju långt ifrån en garanti på att han ska vinna titlar i Manchester United, och det är det som gör det värt att fucka sitt, eller inte fucka, han kommer inte fucka sitt legacy, men gör att det alltid kommer finnas någon där för att gå till något som inte ens är säkert. Det är som en, hade det varit City där hade jag köpt på ett annat sätt, för då har han garanterat titlar. Absolut. Som det har sett ut.
Ja, men verkligen. Jag tror faktiskt att han fuckar det lite ändå, för att säga, man vill ju ha, är man så stor som spelare så vill du ha ett hem sen efter karriären. Gör han ett sånt här byte, det är inte så att Robin van Persie, tror jag i alla fall, känner att United är hans hem.
Jag älskar honom.
Och han känner absolut inte att Arsenal är hans hem heller längre, kan jag tänka mig. Så jag tror ändå att liksom, det där legacy-biten kan påverkas utav att gå till United. Sen så tror jag att hade det varit givet att han vinner titlar där, då hade det mer varit okej. Men nu är det kanske så här, ja, han har lite större chans att vinna i United, men det är kanske 20-30%. Versus om han går till City så är det nu 200%.
Ja, verkligen.
Men jag tror ändå inte att, jag tror inte att Tottenham säljer honom. Jag tror att det skulle komma in ett bra bud, alltså en miljardbud. Då skulle man kunna sälja, men jag tror inte att någon klubb är villig att lägga de pengarna på honom. Och sen så är ju då frågan, skulle någon kunna värva honom någon gratis om ett år? Men då,
det kommer han inte göra mot Spurs. Det kommer han inte göra mot Spurs.
Jag tror inte det heller. Jag tror inte heller.
Nu måste vi faktiskt prata om Milan, Per. Och för 3 veckor sedan hade jag sagt att det här var 50-50. Nu säger jag att det är 75-25 till Spurs fördel, med tanke på att Milan har gått 7 raka utan vinst och är helt odugliga. Vad säger du om den taken från mig?
Nej, men det är väl, jag håller helt med. Alltså, när lottningen kom så kändes det som att det här är en tuff lottning, men en rolig lottning. Det är ju sånt här man vill ha. Man vill ha ett storlag, men som ändå känns överkomligt. Nu känns det ju mycket mer än överkomligt. Det är ju, som du säger, alltså, formen repeat, det är liksom, släppte in 5 bollar mot Sassuolo och 4 bollar mot Lazio. Nu var det inte lika många bollar mot
Inter. Det var riktigt dåligt.
Fortfarande riktigt dåligt. Så vi får ens se om Pioli är kvar liksom, till den här matchen där igång. Men det är ju, det är speciellt att möta Milan. Vi hade ju dem för 12 år sedan i Champions League-slutspelet när vi slog ut dem. När det var
Joe Jordan va?
Exakt. Ja. Jordan får ett stryptag från Gattuso. Så Gattuso får en lång avstängning. Han fick inte ens följa med tillbaka till London till returen för att det var så stor hotbild mot honom.
Går inte Harry Redknapp typ ut så här och bara, alltså, ska man göra det på någon, inte Joe Jordan, alltså det är ett råskinn.
Exakt. Och han, har man inte sett bilderna från det här så rekommenderar jag att kolla upp dem, för det är ju, Joe Jordan är ju ett råskinn, han rör ju inte en min när Gattuso försöker döda honom. Så att det är, i och med det så det levlar ju upp liksom känslan inför den här matchen, och det är ju såklart med allt facit liksom vi har kring Milan, Tottenham ska ju vara storfavoriter, men det som lite oroar mig är väl just att säga, ja, men Milan har ändå första hemmamatchen här, och hade det varit tvärtom att vi hade börjat hemma, då hade man ju kunnat tänka sig att säga, Milan kommer dit dålig form, det är ett kokande Tottenham Hotspur Stadium, det hade kunnat rinna iväg med den formen de har. Nu har de ändå möjlighet att hemma sig på något sätt starta om sin säsong med Europaspelet, få med sig ett bra resultat där och kunna spela på det på Tottenham Stadium. Så att de har hemmafördel i första matchen är väl det är nog en fördel för dem i den här liksom, i den här åttondelen. Men det är klart att alltså, oddsen är ju 1,70 på Spurs, så det är väl där någonstans som ska vara.
Mm. Men om vi pratar om just prioriteten för CL för Spurs, för om man tar Spurs så är ju den ganska, nej, men man tävlar egentligen på tre plan på samma villkor. I ligan så kommer man behöva slåss för Nebbar och Klor hela säsongen ut i känslan för att säkra topp fyra. Antonio Conte har en historik med en vinst och en semifinal, eller har han en finalförlust och en vinst i FA-cupen med Chelsea, så har han en fin historia i den kuppen. Och sen så har vi Champions League där man ändå har fått en överkomlig lottning. Om du vill bara prata supporterskap lite fort, vad känner du för den här våren? Vad ska prioriteras högst?
Nej, men det är klart att nu när vi har lite, liksom ser lite ljus i tunneln, så är ju Tottenham är fortfarande en sån klubb där det ska satsas på ligan. Alltså det ska, Champions League ska nås. Det är det som är första målet, ser jag. Så jag skulle väl känna att förhoppningar på Champions League är väl att säga, går vi till kvartsfinal så är det någonting så här, det tar inte ut för mycket på krafterna. Vi har ett fullt godkänt resultat i den tävlingen. Det skulle jag vara nöjd med. Och sen så har vi har en bra lottning i FA-cupen också. Många storlag redan utslagna ur den. Jag tror att säga, vår titelmöjlighet finns vi kanske snarare där. Så att jag skulle väl säga,
hur högt prioriteras den här FA-cupen? Om du pratar bara för dig själv. Alltså hur mycket skulle den betyda som supporter?
Nej, men det är den största titeln som Tottenham har vunnit under i mitt liv.
Mm.
Så att den skulle såklart betyda, jag hade offrat en Champions League-plats för en FA Cup-titel om jag själv hade fått välja. Faktiskt, och nu har vi ju, det var nära att vi fick Wrexham, nu blir det Sheffield United istället, men det är väl en fullt överkomlig lottning också. Men sen ska vi säga det nu, att vi har Milan, jag måste bara säga kring Milan och mötet på San Siro här, att nu när Lloris är skadad, Fraser Forster har lirat sådär. Det här öppnar ju verkligen för att Alfie Whiteman på 2 månader går från Stora Valla till San Siro.
Jag har glömt bort honom.
Ja, och jag är redo att åka ur Champions League för att få se den resan.
Ja, verkligen. Vad heter det? Fan, tiden går fort när man är roligt. Vi ska försöka avsluta det här så att det inte springer iväg för mycket. Men om vi bara en sista sak. Hur tippar du Spurs Europa-äventyr i vår? Vad blir matchen mot Milan och hur långt går man sammanlagt?
Nej, men det blir en kvartsfinal här. Vi kommer väl spela en... ska vi säga att det blir en målsnål oavgjord match på San Siro, och sen så tar vi hem det i returen, så det, jag känner mig ganska trygg i det ändå. Sen vet man ju att trots att Zlatan nu bara gjorde sin första träning igår när vi spelade in här, så han har ungefär en vecka till matchen mot Tottenham, han är inte registrerad i Champions League-truppen, men trots allt det vet man ju att på något jävla vänster kommer han komma in i den här matchen och avgöra den ändå, så att säga. Jag är ju fortfarande med mig det, men jag tippar på att vi går vidare här, sen så tar det slut i kvarten, och det är ändå helt okej med.
Fan, jag känner det är sånt svag fråga och fråga hur långt man går, det har så jävla mycket med lottning, men jag måste ändå göra det bara för att få se. Fan vad fint, Per. Jag önskar er lycka till fram till Zlatan kommer in, för då kommer jag hålla på Zlatan, så är det bara. Jag köper det. Nej, men vi får ta att ringa upp dig, för jag känner att den här kvarten, det går fort och man har mycket mer att prata gällande Tottenham, så vi säger på återseende och tack så mycket.
Tusen tack själv, vi hörs.
Då har vi kommit till del 2 och vi har bjudit in Manchester City-supporten och min förra podcastkollega från Premier League-podden, Dennis Kjellin. Stort välkommen till Big Six.
Tusen tack, Fabian, och bli ledd av dig. Kul.
Ja, det är första gången, va?
Ja, jag tror faktiskt det.
Ja, nej, men du har ju varit med i Big Six när det var rörlig form borta på Dobb TV, men du har inte gästat när vi haft podcast. Jag tänker att vi har lite tajt med tid. Du har ju själv sagt när jag skickar körschema till dig att det här behöver vi 45 minuter till, så jag tänker att vi presentationen av dig, vi tar det någon annan gång. Vi ska bjuda in dig någon annan gång, så får vi prata hela det här, hur du blir Manchester City-supporter, vem du är och så vidare. Vi skiter i det och slänger oss rakt ner i situationen med Manchester City. Jag ställer en jävligt öppen fråga direkt. Vad är det som pågår egentligen? Om vi pratar sportsligt till att börja med, vill jag vara väldigt tydlig.
Ja, det är ganska frustrerande just nu som City-supporter. Vi vi är jävligt bortskämda, så det är ju att vi ska förklaga, det kanske inte många tycker att vi ska göra, men det känns lite grann som att Pep har någon sorts kris i sin roll egentligen som manager. Han har vunnit ligan nu 4 gånger på 5 år, och jag får en känsla av att han experimenterar mer än han någonsin gjort förut, och han sätter prestige i att få saker som han tror ska fungera och fungera oavsett konsekvenserna. Och jag tänker på Grealish till exempel, som han har värvat sjukt dyrt, och han pratar väldigt varmt om honom trots att Grealish står för inga poäng och bidrar inte så mycket till poäng, utan drar ner spelet, gör det mer statiskt, och vi tappar egentligen vår grund ganska mycket med honom. Men och samma sak kanske med Ake, som också är ju en komplementsback lite i bästa fall, men också gått in väldigt hårt på att det ska fungera. Och alla de här delarna som han håller på med, alla hans projekt som det nästan känns som, Rico Lewis, det är som ett projekt. Och det går ut över de som egentligen är stommen i det här laget. Det är laget som egentligen är mycket bättre än alla andra och kan spela ut motståndarna. Och då tänker vi på Foden såklart, offensivt en spelare som blir drabbad, men också gå bak till backlinjen med Diaz och Laporte, och alltså hela grunden till vårt lag. Så nej, jag vet inte hur du känner, men det är ett jäkla experimenterande.
Men vad tror du att det här kommer från? För Pep har ju blivit känd på något sätt att göra de här överanalyseringarna, kanske framförallt i Champions League, där bland annat som ett praktexempel är när han i Champions League-finalen mot Chelsea ställer upp utan Rodri och Fernandinho för första gången på en hel säsong, och det funkar inte. Nu känns det som, det känns som flera säsonger sedan när man satt och sa efter 3-4-5 omgångar när Haaland bara öste in mål, vi döpte våra avsnitt till att det är fusk och ha Haaland. Nu, det känns som, många pratar om att City kanske var, för mig är ju Barcelona 2011 det bästa laget genom tiderna som vinner mot United på Wembley. Men jag har ju hållit det här City-laget snudda på. Jag kände att det här laget från förra året plus Haaland verkligen kan utmana och vara världens bästa lag genom tiderna. Och nu, mindre än ett halvår senare och ett VM emellan, så sitter vi här och kanske pratar om Peps största kris i Manchester City. Och det, utifrån, det är så svårt att förstå, som du säger, med de här spelarna. När man kollar på bänken, jag satt precis med Per och berömde Tottenhams bredd, att de har en bra bänk, men kollar man på e-bänk så är det nästan så, eller inte nästan, e-bänk är bättre än startelvan på många positioner.
Ja, och absolut, så är det. Och sen så har ju våran bänk också blivit sämre, ska man säga. Alltså i takt med att andra lag i ligan har börjat investera extrema summor på spelare, så har vi dragit ner, och det är snarare blivit en liten prestige att säga att vi säljer nu och vi tjänar mycket, vi drar inte på de här värvningarna för att kanske liksom förbättra ryktet kring hur vi köper våran framgång. Sen har ju det landat lite sådär nu på sista tiden, men det känns som att man har satt lite prestige i att det ska funka, och de senaste veckorna har ju Pepe flera gånger sagt att vi har spenderat minst de senaste 5 åren, trots det har vi vunnit 4 gånger. Så lite grann, det är massa grejer på gång samtidigt, känns det. Men om man tittar på den trupp vi har, en potentiell första elva när vi hade Cancelo innan, så ska det här laget kunna prestera lika bra som innan. Och varför inte gör det? Ja, det är flera skäl till det. Men jag tycker tyvärr att det landar mycket i Pep. För att han har experimenterat och roterat extremt mycket. Det började redan strax innan VM. Men sen även efter VM så är det jättemånga spelare som, visst, många är involverade i VM, men det är lite speltid på många. Man kommer inte in i ett annat typ av spel. Kommer tillbaka till City och så börjar han rotera igen, och vissa spelare får spela var tredje, var fjärde match. Ingen kommer in i säsongen i City. Så det gör ju att han har ju inga som är igång, och då funkar inte pressspelet, och är de inte igång heller i säsongen så kommer de inte heller upp i intensitet. Och han klagar på att de har fel inställning då, kroppsspråket är fel, men det är ju snarare han som har fått hela laget att inte komma in i det här. Så det är flera olika grejer som från hans sida som gör att det visar. Och sen tycker han då nu i det läget där vi är att han spelar de spelarna som är hetast. Ja, men du har ju valt då att spela Grealish, och du har valt att spela Ake och Akanji och de här spelarna som håller liksom nivån under de bästa. Det är de du har spelat konsekvent och matchat in dem. Det är klart att de inne i säsongen är bra. Men problemet blir då när vi ska spela för att vinna saker den här säsongen. Ja, men då håller inte Akanji, då håller inte Ake och de här spelarna.
Alltså jag tycker de har visat det både mot, ja, men kanske mot United, alltså deras agerande på Uniteds 2-1 mål när Akanji missar bakom sig, och även hela insatsen mot Tottenham nu senast när vi spelade in där när man förlorar med 1-0 på bortaplan. Så tycker jag man ser den här höjden av en Kevin De Bruyne-spelare finns inte, höjden av Phil Foden, Ruben Dias, Laporte, den finns inte. Jag måste bara, innan vi går vidare, vi ska prata om lite saker som hänt utanför plan i veckan också, men jag och Jesper har ju, ja, men länge egentligen ifrågasatt vad Pep gör med Phil Foden. Jag vet att du och jag har haft den här diskussionen alltså sen länge, att han har slussats in så långsamt, vilket Pep har fått rätt på, för han har blivit en jävligt bra spelare. Men känslan är ju att Pep håller tillbaka Phil Foden. Är det attitydsproblem vid sidan av planen, attitydsproblem, kroppsspråk på planen? Vad är din analys som City-supporter av hanteringen av Phil Foden? För fan vad bra han var i höstas, innan det är efter Liverpool-matchen egentligen som han kommer på Peps shitlist och knappt får spela.
Ja, det är ju i samband med det här som han börjar prata om kroppsspråk. Men när man ser Phil Foden och den han är och hur han agerar, det är jävligt svårt att tro att han är en av dem som har fel kroppsspråk. Jag tror snarare att det är så här, att det här är en spelare som alltid har varit möjlig för Pep att bänka, och han fortsätter det. En bänkbar spelare, en spelare som tar in för 1 miljard som du motiverar för din ledning att du ska ta in honom. Det är lite tuffare att bänka honom, men han som kommer in från när han var 9 år eller om det är 7 år till, det går fortfarande att göra det. Men problemet, och nästan alla ser att högsta höjden på Foden är så extremt mycket högre än Grealish. Och vi såg innan vad han kan göra, och hur han får igång vårt anfallsspel, rörlighet, och kan kombinera ihop med de andra. Det blir andra typer av ytor som öppnar sig för Kevin De Bruyne och så vidare. Och det påverkar också Haaland i slutliga delen. Så det är det här jävla, han får ju en sån här besatthet. Han är ju besatt på vissa sätt, och nu har han vissa grejer som bara ska lösas. Och Grealish är en av dem, och det är för jävligt, för det drabbar oss.
Nej, jag förstår att det är frustrerande, och jag förstår att man känner att man inte får klaga, men som supporter får man alltid klaga.
Ja,
på tal om att klaga, vi ska inte gå in jättedjup på det här, för det blir jävligt mycket spekulationer, men vad känner du som supporter, bara en spontana känsla när Premier League går ut med de här 101 olika överträdelserna för, nej, men systematiskt fusk, fusk ekonomiskt, sen egentligen säsongen 2008-2009 är det väl, eller om det är 9-10, vad känner man som supporter? Är man rädd för vad som ska komma, eller hur, om du bara försöker sätta ord på känslorna?
Alltså, att vi har dribblat med ekonomin när vi klev in och skulle växla upp och komma in i det där, det är ingen som är chockerad över det här. Liksom. Det jag inte fattat innan, det var att det fanns så tydliga regler redan på den tiden. Jag visste att det kom sen med Financial Fair Play och allting, och vi har testat det. Vi har redan kört en sväng på det här. Så, alltså, hur känner man? Jag är inte rädd. Jag är snarare så här lite avtrubbad och trött. Vi har haft det här över oss nu i så jävla många år. Och alla kastar ju skit på City och City-supporters just för det här. Så det är liksom någonting. Och nu blir det bara ytterligare en sån här grej. Så jag vet inte. Det här kommer att ta lång tid att reda ut. Och vi kommer att stoppa in. Vi såg väl nu i veckan här att vi har en advokat som kostar lika mycket som Kevin De Bruyne. Liksom. Jag menar, det är...
Fan, man skulle blivit advokat istället.
Ja, och jobba en vecka. Liksom. Men jävligt avtrubbad och trött och less på det. Och det går ju också över supporterskapet. Att det liksom... Ja, men hur mycket betyder de här jävla segrarna eller det man gör när det ändå bara kastas massa skit? Liksom. Och jag undrar, den här gången, om det till och med då kan påverka spelarna lite grann. Att det är liksom en gång, ingen gång, och det är liksom alla går ut och lovar. Och sen så kommer den in den här sen. Ja, men sen 09 har vi hållit på med, eller liksom ska vi döma er för det här. Och det...
Alltså om ni blir av med de här titlarna, kommer ni riva statyn på Agüero då eller?
jag tror inte att det kommer att ske. Det som jag tror kan ske det är att jag tror att tidigast att det blir någonting kring det här i sommar. Men jag tror inte på det heller. Men jag tror tidigast i sommar. Och jag skulle kunna gissa, och det blir ju killgissning här nu, att vi får börja en säsong med en väldigt massa minuspoäng. Jag tror inte att de kommer att göra någonting retroaktivt på det här. Men det är bara vad jag tror. Och det spekuleras jävligt mycket på det. Och liksom, det straffar det som är nu då. Eller kanske ta minuspoäng och möjligtvis att man sätter ett transferförbud. För det är liksom det som vad är det man har, det som har lett till att man har kunnat värva mer. Så ja, men jag är så här, ja, men bara får ur världen så man slipper ha det över sig, för det är jävligt tröttsamt som supporter faktiskt.
Ja, nej, jag förstår det. Vi ska gå över till Champions League som har blivit lite av eran akilleshäl under Pep Guardiola, får man ändå lov att säga, och hela styret med Abu Dhabi. Ni möter Leipzig i 8-finalen, en okej lottning får man väl ändå lov att säga, det sitter jättestora favoriter. Vad är liksom känslan när man går in som supporter i det här Champions League-slutspelet? Är det, nej, men alltså, tvåa är ett extremt misslyckande, eller hur ser du på det?
Det är ju så sjukt det där med Achilles här. Vi har varit i final, vi har varit i semifinal och kvart. Vi har varit fantastiska i Champions League.
Ja, ni har även varit favoriter senaste 5 åren.
Jo, men tillsammans med andra lag. Det är ju, men det är visst, vi är ett utav kanske 3, 4, 5 lag som har varit stora favoriter. Så är det, och vi har inte lyckats, absolut. Så det är ju väldigt synd och det är lite dåligt. Men ändå, jag tycker ändå vi har presterat bra. Men in i turneringen där vi är nu då, och vi möter Leipzig i en jättebra lottning som du säger. Jag är inte så jätterädd från dem. Det är Timo Werner och Forsberg med flera som ska liksom... men så som vi kliver in i den här turneringen, i den formen vi har. Vi vinner inte mot Everton, vi vinner inte mot Brentford, inte mot Tottenham, inte ens mot Southampton. Jag menar, varför skulle vi här plötsligt nu gå in med en superstatus och vara favoriter och prestera bra i Champions League? Nej, det gör vi inte nu. Utan nu går vi in i ett svårt läge här och hoppas att många spelare kan kliva fram och komma in i säsongen. Men det måste hända ganska mycket här nu på 2, 3, 4 veckor. Kyle Walker pratar om att vi kan ställa om, vi kan komma in i en fas där vi bara börjar vinna. Men det är så jävligt.
Det kan de ju. Det har inte kanske varit en sån här liten minikris som man får slå på stora trumman, men City har ju visat att man kan vända.
Jo, men vilka spelare är det som är där nu?
20 raka. Jo, men... Nej, alltså absolut, men Pep, man måste fortfarande lita på Pep, ja, att han kan göra det. Jag ser också att jag ser problematik och det är mer frågetecken än vad det någonsin har varit, men man har gjort det tidigare och det finns, ja, men börjar Phil Foden komma igång och spela KDB, blir den KDB han var innan VM, och Haaland börjar mål igen, så finns det ju, ja, men det finns ju en höjd som är skrattretande. Men måste bara fråga, för City har ju en historia av någon jävla anledning som jag knappt har fattat, att man buar ut Champions League-hymnan. Betyder den här titeln lika mycket för fansen som den gör för, ja, men om vi tar Pep, spelarna och ledningen, så är det liksom, de väljer Champions League över ligan alla dagar i veckan. Hur är det som supporter? Eller
och där har du fel redan från början. Den betyder inte mer för Pep och den betyder inte mer för ledningen än Premier League.
Premier League
har gått före varenda säsong. Men sen så visst, ju längre tiden går så känner ju Pep att det är ju det här som saknas, så vi ska ta det här sista steget.
Det är det jag menar. Ja,
men det betyder aldrig mer än Premier League. Det har han sagt. Du kan kolla varenda intervju. Du kan inte hitta någon intervju. Ja,
Pep snackar mycket skit.
Du kan lyssna på styrelsen. Att det är Premier League som är det viktigaste. Och det är just för att bygga sitt legacy. Det är den här största turneringen. Det är det vi spelar vecka ut och vecka in. Men det är klart att vi saknar i Champions League och vill vinna det. Men det är det viktigaste. Och sen så är ju historien med Champions League och fansen, den går ganska långt tillbaka, och hur man tycker att man blir behandlad och därför buar man. Nej, Champions League betyder inte lika mycket för fansen som ligan gör. Och sen om det kommer att förändras om man vinner den någon gång, det vet jag inte. Men det är fortfarande ligan som slår högst och det som betyder mest. Man vill hellre ha bragging rights mot Manchester United och Liverpool och de andra som kanske har sett ner på en ganska mycket. Man har inte samma rivalitet och samma liksom att vinna och besegra Real Madrid, och det betyder inte lika mycket. Vi har varit underdogs jävla länge, så jag tror det ligger mycket i det alltså. Så än så länge så är det fortfarande Premier League som gäller, men som du säger, det saknas på det här storlaget, så saknas det att vinna Champions League.
Ja, nej, jag måste bara, innan vi ska avsluta, jag måste bara fråga gällande Pep, vad är din analys med Pep Guardiola? Han, jag menar, sitter nu, är 6-7 år innan det är Bayern München i 2-3. Han har ju haft en trupp för att vinna Champions League 10 raka säsonger han har tränat. Hans enda 2 titlar är med Messi i det här Super Barcelona. Hur kommer det sig att, nej, men för mig överlägset världens bästa tränare de senaste 10 åren inte lyckas i Champions League?
Det är lite tillfälligheter också. Vi har ju haft, vi höll på att slå ut Real Madrid och åkte ut på övertid och förlorade knappt mot Chelsea i final. Så det är ju lite tillfälligheter. Men som du säger, ibland så ska han ju liksom vinna matchen taktiskt kanske när det inte behövs. Och spela sin... Jag vet, ibland så är det kanske nästan något tvärtom, att han är så jävla envis på att spela sitt spel oavsett konsekvenserna. Så det är liksom över en hel säsong så vinner man ju fantastiska segrar, men i det enskilda mötet så kan man ju också drabbas ganska mycket av det mot Monaco och de gångerna jag gjort det. Så ja, jag vet inte, ibland kanske han är sin största motståndare ibland, medan han är liksom den största och bästa vi har sett som manager.
Ja, men det är väl känslan att jag brukar säga att Klopp senaste 10 åren har varit världens bästa cuptränare. Han är ju bättre i ett dubbelmöte än vad Pep är, medan Pep över 38 omgångar är helt, nej men genom tiderna helt överlägsen. Vi ska runda av Dennis. Jag har som ett sista uppdrag till dig att du först och främst ska tippa matchen mot Leipzig och sen även hur långt City går i Champions League i vår.
Jag tror att vi vinner ganska klart. Jag tror också Leipzig går in med ganska mycket respekt. Sen så, jag tror inte att vi har mer i oss just nu än kvart semi. Det beror lite grann på vilka för möta. Men jag tror att vi kryssar en och vinner en mot Leipzig och går vidare ganska komfortabelt.
En pessimistisk City-supporter drabbad mentalt de senaste tiderna. Händelser både på och utanför planen här, ja, vi är.
Så är det. Vi kommer igen.
Ja, nej, men du ska ha stort tack för att... Ja, nej, det gör ni säkert. Du ska ha stort tack för att du gästade den. Så hörs och ses vi.
Tack så mycket. Ha det fint.
Då har det blivit dags för del 3 i denna special och turen har kommit till Chelsea Football Club och jag har valt att bjuda in ingen mindre än Carl Hultin som till vardags jobbar på Dobb, kanske mer bakom kameran och får sitta och skälla på mig och säga när jag gör fel, bland annat i Fotbollsmorgon lördag. Du ska känna dig hjärtligt välkommen, Kalle.
Ja, men tack snälla. Det ska bli kul det här. Tänkte på det innan, det är lite av en podd-debut för mig om man ska tänka det bara rent poddmässigt. Sen har man ju syns till i vissa format här på Dobb lite när man agerat inhoppare. Så att det ska bli kul att få en inbjudan till någonting formellt på riktigt liksom.
Men hur känns det spontant då? Jag sa ju det innan, de gångerna du och jag har suttit i samma studio så är det du som har lett mig. Hur känns det att jag ska leda dig för en gångs skull här?
Jag är lite nervös över det. Jag är så här, ute på att utforska ny mark här liksom. Men det ska bli kul.
Verkligen, jag ser fram emot det. Vi måste ju bara, innan vi går in på Chelsea, det snuddar ju såklart vid Chelsea, men du var på plats i London förra helgen och fick se den strålande 0-0-matchen mot Fulham, nystarten för Todd Bowleys januari-spenderande. Hur har vi några godbitar att dela med oss från helgen?
Nej, men alltså, det är alltid så jäkla nice att bara dra iväg till London. Peppen var ju enorm inför och under och så här. Det var ett tag sedan jag var där också och det har ju varit en pandemi emellan och så vidare. Så att liksom hela för det första så kan man ju säga att liksom matchen blev ju flyttad någon månad innan det var dags till fredagen. Och först blev man lite så här, oj då, hur kommer det här bli liksom med biljetter och sånt. Men det, sen vände det istället till ett rent och skärt liksom bara att man blev taggad. För jag hade varit på en kvällsmatch förutom en CL-match innan då, men så här en fredagsmatch i Premier League. Det kändes på förhand som det kanske blir lite mer... Och det brittiska hållet kanske att turisterna fick boka om sina lördagsbiljetter som det var planerat från början och att man skulle gå dit med liksom de riktiga supporterna, om man får säga så, där man inte är en utav dem såklart, men liksom känna på den brittiska pulsen på ett annat sätt. Så att allt inför var liksom ett klockrent upplägg. Landade såklart in på The Pensioner innan som vissa såg kanske på fantasykontorna på Instagram och Twitter och så här. Så upplägget var kanon, och sen så blåste ju domaren i visslan och sen så ja, vet vad som hände.
Du kan säga att du såg många spelare för första gången i alla fall, deras första match, Enzo Fernandes, Mudryks hemmadebut och så vidare. Men gällande det där med fredagsmatcher, jag tror jag kan ha sett någon cupmatch en fredag kväll när jag bodde i, jag vet inte om jag har sagt det till dig, men jag har alltså bott i Manchester.
Om någon av våra någon som har sagt det någon gång,
ja,
tror jag.
Nej, jag kanske har nämnt det någon gång. Nej, men för jag vet att när det här kom till England så var det väldigt mycket, det möttes av väldigt mycket kritik för att det är svårt att ta sig till bortamatch i fredagskvällen, man måste ta ledigt från jobbet och sådana saker, men det känns ändå som att folk har vänt, för när man kollar som tv-konsument så är det alltid trevligt med extra matcher, det måste man ju se, och man måste kunna blanda alltså de som åker live och man måste kunna uppskatta det som tv-tittare, men det känns verkligen som att stämningen har varit grym, alltså de här matcherna, jag vet när Brentford mötte Arsenal, om det var premiären förra året, och sen när Sky Sports började gjort liksom Friday Night Football. Jag tycker att det har blivit jävligt mycket bättre än vad man hade tänkt sig.
Ja, och det var ju min första tanke också. Att så här, det här känns bättre på något sätt. Det känns som uppladdningen kommer bli mer, folk går direkt från jobbet då, så, som hemma.
Det är ju, till, säg det som känns, det är att folk är fulla och sen blir bättre stämning. Det är allt det handlar om. När man pratar om matchtider och så här, stämning, alltså det enda det handlar om, alltså 17:30 lördag, folk hinner supa mer, så man gapar mer. Det är det handlar om, och det är ju fint på något sätt. Sen ska man dricka med måtta. Måste vi ändå nämna, så att vi är ansvarsfulla här. Innan vi går in, vi ska ju som sagt, det är en Champions League-special där, så vi ska prata upp matchen mot Dortmund och Chelsea, Champions Leagues historia och våren som ska komma skall. Men vi måste ju ta elefanten i rummet. Jag och Jesper har ju pratat om det mycket, mycket ifrågasättande. Vi har fått lite mothugg av Chelsea-supportrar, men kortfattat, det går inte att prata kortfattat, men så kortfattat som det går, vad är känslan efter januari som supporter efter den historiska spenderingen av Todd Bowleys Chelsea?
Ja, det är minst sagt så. Det här är förmodligen ett fönster du kommer liksom minnas många år framöver. Men vi har ju skrivit till varandra i olika grupper på WhatsApp. Och sen det började, man visste ju inte när den skulle sluta. Liksom, men min ärliga känsla kring det är att liksom, man har blivit... jag nästan skämts lite för hur vulgärt Chelsea har arbetat i det här fönstret. Och med Bowley som verkar inte ha... Han verkar inte få nog med sin aptit liksom, för spelare, och hur han skiter fullständigt i liksom, sättet vanligtvis en fotbollsklubb bör drivas. Liksom. Så att jag har nästan knappt velat diskutera det bland vänner och så här. Utan bara känt att fan, vad är det som sker i den klubben jag gillar så mycket. Liksom. Och det är, liksom, det är väl grundkänslan, men samtidigt så här... Kollar man bara enkelt på det så är det, så här, det är ju fortfarande skitkul med liksom nya och stora namn som kommer in i klubben. Liksom. Men det har nästan varit, det har gått för långt. Så att, jag kan ju knappt, om du frågar mig frågan nu, vilka plockar ni in i januari? Jag tror jag bombar minst en eller två faktiskt. Ja, ska det inte vara, absolut
nej,
inte.
Nej, man har ju glömt visst så där som supporter. Alltså, man får ju vara en jävla hycklare. Man får ifrågasätta mycket, men jag misstänker när du sätter det där på Stamford Bridge 2000 i fredags, och du ser Enzo Fernandez stiga ut där på plan direkt i premiären, Mudryk gör sin hemmadebut, då skiter man i de här problematiska sakerna att Mudryk har skrivit på match.
Då är det 90 minuter isolerat, bara skrika och dö och dricka öl för din klubb liksom.
Exakt, och det är det som måste vara fint med supportskap, att det handlar om känslor, att man får se bortom vissa saker ibland. Men jag måste bara för känslan utifrån, jag är ju alltid som de motståndare supporter sett Chelsea som ett gäng sen Romans styre tog över, ett gäng med legoknäckta. Man har haft de här Lampard, Terry och de som fanns innan, men sen har det blivit mycket, man byter ut många spelare, man värvar, man sparkar tränare. Det har känts ganska själlöst, men det här transferförbudet byggde ju på något sätt upp ett Chelsea som var lättare att tycka om när Reece James, Chaloba kom in senare, Mason Mount framförallt, och sen Tammy Abraham. Det har liksom kommit upp, Chelsea har blivit något som man, jag är känd som supporter också, att man kan vara stolt inför. Känner du att det här på något sätt håller på att tvätta bort det här Chelsea som på något sätt varit mer omtyckt utifrån?
Ja, men verkligen så. Du har något, liksom, du har rätt i det. För att liksom, som du sa där med Lampard och Terry och Drogba, som alltid var där trots att tränare och andra spelare byttes ut var och varannat fönster. Liksom. Så att nu är det ju så gånger 10 känns det som. Och de här, Abraham försvann till Italien, likaså Tomori, Guehi försvann till en annan klubb. Guehi. Det är i sig vanligt att ungdomar kommer upp, gör debut, typ säljs. Men efter det här transferfönstret, när vi fick transferbanden under Lampard och Lampard var tränare, då kom det ju en helt ny anda i klubben och supportrarna. Att man verkligen, shit, nu bygger vi upp något coolt här med våra egna som verkligen bryter sig igenom in i A-laget och får speltid direkt och gör det också bra liksom. Man kan ju säga vad man vill efter Loftus-Cheeks insats ibland. Jag är en som stöttar honom. Men du fattar vad jag menar, att så här, de presterar också direkt liksom. Och nu har det liksom vridits lite igen tyvärr när det kommit in så jäkla många nya, och det känns som de kanske kommer knuffa ut våra egna nu på ett väldigt liksom, lite fult sätt, bara för att det är en amerikansk ägare som liksom vill göra det på hans sätt liksom.
För liksom stoltheten med spelarna som har kommit från Cobham. Sen får vi se om Declan Rice kommer i sommar som har en Chelsea-historia, men alltså Reece James är ju kanske enligt mig just nu världens mest kompletta ytterback på många sätt och vis, och han kommer man inte flytta på så länge skadorna inte blir värre. Men att det börjar pratas om Mason Mount, som är en personlig favorit till mig, har varit en väldigt modern löpstark tia, men det börjar pratas om väldigt höga löneanspråk och Chelsea vill göra om hela strukturen samtidigt som hans prestationer har gått ner. Så där är man orolig för mig som Mounts framtid.
Ja, det har ju kommit, kommit nu senaste sen fönstret stängde ungefär, så är det väl, har det ju snackats om, ja men nu borde priot landa på att försäkra sig om att Mason Mount skriver på ett nytt långt kontrakt och där han får pengarna han är värd, för han går ju runt fortfarande på så här 80 000 pund i veckan liksom, och spelarna som kommer in som
synd
knappt gjort en Champions League-match. Ja, exakt. Men i den aspekten är det ju det. Spelarna som kommer in som knappt gjort en Champions League-match i sitt liv liksom tjänar liksom nästan 2-3 gånger mer. Så det är ju synd om honom. Och tajmingen är ju urusel sett till att hans prestationer har dippat senaste tiden. Men det är också mycket för att han har hållit sig skadefri och länge, och de andra har inte gjort det, och han har fått spela med förmodligen 20 olika konstellationer. Det har bytt tränare, ägare, du vet, det har varit blåsigt som fan i klubben, och sen kommer en galen amerikan in och köper allt han ser. Och sen så ska Mason Mount spela vecka ut och vecka in, och så man har ju sett, det har ju snackats om det på Twitter och sånt där, att man har ju sett på hans kroppsspråk i intervjuer och så efter en förlust eller en kryssmatch, och han känner att han inte varit bra. Du ser det, det står ju skrivet i pannan på honom att spelaren, han är ju inte där han ska just nu.
Nej,
och samtidigt, och sen är det ett år kvar på kontraktet, så att det är världens sämsta timing kan man säga där. Ja, så jag är absolut jätteorolig.
Ja, nej, jag fattar det. Svagt VM också får man säga. Men nej, jag hoppas verkligen att han blir kvar i Chelsea och gör det bra, för det är något som Chelsea behöver för sin identitets skull. Vi går över lite på Champions League. Möter Dortmund, och om vi pratar lite historia, Kalle.
Så finns det ju ingen där.
Nej, men ni har två Champions League-titlar. Vad har de här titlarna gemensamt med varandra som även faller in den här säsongen?
Ja, de är rätt lätt fråga för en Chelsea-supporter. Men det är ju att en tränare kickats och en annan ny kommit in, och sen så vet man vad som händer i slutet på maj eller början på juni. Det är att man står där själv.
Blir det tredje gången med Graham Potter i vår?
Nej, det känns väl som ännu att oddsen är ännu större här än vad det var för Di Matteo.
Det här var ett risigt jävla Chelsea alltså.
Ja, jag vet. Men han kom in lite senare, men det var väl kvarten mot Napoli där och sånt här.
Ja, alltså. Det måste fan vara den sämsta Champions League-vinnaren på pappret tillsammans med Liverpool 0-5 med Jimmy Traoré och gänget.
Ja, och sett till hur matchen utspelade sig också.
Ja.
Nej, men det är så jäkla många frågor som man kan ställa här mot i Champions League, om starten eller slutspelet som ska börja här nu mot ett Dortmund som vi sjukt nog aldrig mött i tävlingsform innan.
Ja, häftigt. Men om vi pratar lite med de som har gästat tidigare om prioritering. Alltså Chelsea är en bit ifrån topp 4, men jag tror att det, när vi spelar in det här, bara är 10 poäng. Man är ute i FA-cupen, man är ute i Liga-cupen. Är det all-in Champions League, eller är fokus fortfarande på att sluta topp 4? Hur känner du som supporter? Vad är viktigast att när man går in till våren med?
För mig personligen så har jag inte gett upp ligan än. Visst, det är 5-6 lag kanske som absolut ser bättre ut för dagen och som är närmare rent poängmässigt, men får vi upp en jäkla fart här, du vet, och man kan få lite momentum och få ett bra schema, så kan vi nog ta igen ganska snabbt. Så att jag hoppas väl att prio ligger att vikta mot ligan i alla fall. Sen så har vi ju köpt in spelare så in i helvete här för en anledning, att vi kan stå på två ben. Vi har bara två tävlingar kvar. Liksom, det blir två matcher i veckan förmodligen liksom här under våren. Så att jag tror de, alltså det är mycket 50-50, kanske 55-45 ligan. Men så länge liksom lottningen ser bra ut och man ska också först och främst ta sig vidare från Dortmund-matchen här. Och sen beroende på vilken man får i nästa skede så tror jag ändå att det kommer vara väldigt jämnt fördelat eftersom vi har, det är det vi har värvat för liksom. För att mycket med liksom, strategin är att vi ska landa en sel på att vad det verkar.
Mm. Ja, men det är ju en extremt, ska man se något positivt med den här spenderingen, det är en extremt bred trupp, så känslan är Chelsea kommer ju inte behöva prioritera någonting, man kommer ju kunna gå in på båda sidorna. Och en spelare som Badia Chile som inte kommer med i Champions League-truppen, han kommer starta varenda ligamatch i känslan, och sen så kanske Thiago Silva kan vila något där på grund av åldern, så det där tror jag inte blir något problem. Och jag ser fram emot så väldigt mycket att se hur Graham Potter ska formera det här laget. Kommer han fortsätta byta uppställning som han gjort historiskt? Kommer han hitta och spela antingen en femback eller fyrback? Hur kommer rotationen se ut? Vem kommer vara nia? Det finns ändå mycket, mycket kul att se fram med Chelsea mot i vår, tycker jag i alla fall.
Ja, det är helt öppna spelare. Det känns som ingen vet liksom vilken elva som ställs på benen. Men nu verkar Potter i alla fall satt en 4-3-3 här i ligan efter omstarten. Och Badia Chile som du nämner har ju varit grym sedan dag ett. Och jag tror inte han släppt in ett mål än. Liksom, när han,
nej, jag tror han har tre matcher, 3-0.
Ja, och sen är det ju så jäkla synd om honom också att han inte blir uttagen till Champions League nu. För att de andra stjärnorna med större efternamn på ryggen går före dig.
Men sen det känns lite som det. Alltså, för jag och Jesper valde ju att ta bort Mudryk. Sen kanske det är fel, men det var ju just det. Det känns som att man går på namnet och prestigen i värvningarna. Avslutningsvis ska vi gå in lite på matchen mot Dortmund. Dortmund som har Jude Bellingham, men det går inte att komma ifrån att kanske är det sämsta Dortmund på 5-6 år. Kanske någon trampar någon tysk supporter på fötterna och de kanske var jättedåliga för 4 säsonger sedan. Jag vet inte, jag skiter i det också. Men man har tappat Sancho, man har tappat Haaland. Det är Jude Bellingham som springer kring på det där centrala mittfältet. Sebastian Haller har börjat komma tillbaka efter cancer, vilket såklart är väldigt glädjande. Men Chelsea måste väl vara jättefavorit i den här matchen, va?
Ja, det är de väl. Trots sin form i ligan så ska ju Chelsea 9 gånger 10 se ut som liksom favoriter i ett sånt här dubbelmöte. Sen har ju Dortmund verkligen fått igång spelet här efter uppehållet och vunnit 4 raka. Jag tror de har gjort 12 mål och 5 i senaste matchen, så att de kan inte ha bättre uppladdning. Lite sämre ut för Chelseas del då, och när vi snackar om Badia Chile och mittbacka så är frågan vem som spelar jämte Thiago Silva, om det är Fofana som ska direkt in från skada här. Vi får se vem som spelar på fredag mot West Ham, eller om det är Koulibaly som alla vet inte sett ut som man hoppades på. Så att, nu glömde jag nästan vad frågan var här, men...
att ni var favoriter. Du ska få en avslutande fråga som är inne på samma spår. Vad ger du för chans att ni vinner den där dubbelmötet mot Dortmund? Och hur långt tror du Chelsea går i Champions League i år?
Jag säger 60-40 från hur läget ser ut idag. Och jag tror vi åker ut i kvarten.
Det är så jävla svår fråga. Jag säger det till mig själv varje gång. Alltså, det är så jävla svårt att ställa.
Fråga mig efter West Ham-matchen på fredag, eller på lördag, så kommer du få ett annat svar.
Ja, exakt. Nej, det är så jävla svårt. Det beror så mycket på lottning. Får man PSG eller man kan liksom få Benfica i en kvartsfinal, så det är svårt. Men det är bara ta tempen på supporterna, hur det känns i alla lag. Och jag känner mig nöjd där, Kalle. Poddebut. Jag ger dig starka 2+.
Ja, som vanligt då.
Godkänt, alltid godkänt. Det ska vi ta med oss. Näst på tur är Liverpool med Robin Bylund. Så det ska bli kul att höra vad han säger. Tack så mycket. Då har det blivit dags för del 4 och den sista Champions League-delen i Big Six Champions League-special. Och sist men inte minst, i alla fall om man pratar Champions League-titlar på de brittiska öarna, så har vi såklart Liverpool. Och Europaguden Jocke Lundberg tjatade väldigt mycket om att han skulle få bli inbjuden, men ska vi vara helt ärliga, ingen vill lyssna på Jocke, så det är klart att jag bjöd in min gode vän nere från Malmö, typ Robin Bylund. Välkommen till Big Six.
Ja, men stort tack. Det är ju fint att ni äntligen kan ha ett poddnamn som då andas de stora sex pokalerna vi har lyft ut i Europa och inget annat, om folk nu undrar varför ni heter Big Six.
Fan, ja, nu blir meta tänka, det här gillar jag inte. Innan vi går in på Liverpool, hur är läget?
Det är ju tyvärr så pass att Liverpool är så stor del av mitt liv, så när jag säger att läget är så där, så är det ju enbart på grund av Liverpools prestationer de senaste, framförallt senaste veckorna. Man kan ju absolut påstå att vi har haft en tung säsong i stort, men det är ju någon ny form av bottennivå man har sett oss notera vecka efter vecka. Men hade vi helt exkluderat Liverpool så är det fan rätt bra. Jag ska inte klaga jättemycket egentligen.
Man får klaga som supporter, det får man alltid. Och jag har ju sagt det tidigare i den här podden att fan det, jag känner ju själv nu när United har spelat så mycket midweek, så det är Europa League och det är omspel i olika kupper och det är dubbelmöten i ligacup. Förut hade jag ju dött för igår. Man ser ju inte fram emot att se sig lagspela fotboll, och det har jag inte gjort på väldigt länge. Du är inne lite på att det är sämre än på väldigt lång tid tidigare. Kanske sämsta under Jürgen Klopp som man har sett. Vad är egentligen den, ja, men om du ska försöka enkelt analysera vad som har gått fel efter VM? För vi har ju pratat om den lilla minikrisen innan, men efter VM i de här matcherna, men kryss mot Wolves i FA-cupen, pulverisering av både Brighton och Wolves i ligan, vad är det som har gjort att det har gått från dåligt till uselt egentligen?
Ja, men det är väl miljonfrågan egentligen, för som sagt, alltså det var ju en skakig säsongsinledning där man kände att fan, vi tappar mark mot någon absolut topp och titeljakt, och man börjar kanske ställa in sig ganska snabbt på att detta blev en säsong där det handlar om att bara slåss om en Champions League-plats, och så kan vi lägga fokus då i Champions League som nu stundar och sådär. Men sen då under ett ganska långt VM-uppehåll, vi var dessutom ganska skonade från att ha spelare i spel, framförallt inte jättemånga som var bärande och spelade särskilt mycket, utan måste ju haft en av de fräschaste trupperna bland topplagen när vi kom tillbaka. Vi imponerar ju absolut inte, men vi vinner ändå de två första Premier League-matcherna där, först på Boxing Day mot Villa, och så när vi fick lite hjälp av Leicester ett par dagar senare. Men hur det sen går från det, alltså visst, det var en skadeskjuten trupp där det kom ett par skador på löpande band. Det var dålig timing, Luis Diaz fick bakslag, det var ett par skador till här och där, men det, ingen har väl egentligen svaret på vad fan det var som hände. Alltså, det var ju som att alltså tanken verkligen bara tog slut mitt ute på motorvägen. Det var inga, alltså så här, ju tendenser, och att man kunde gjort någonting i somras för att förbereda sig och vara lite bättre rustade. Men vad fan, det var ju ett lag som när vi sparkade igång den här säsongen ändå slår City, Community Shield, gör ett par fina insatser här och där, även om det aldrig var superbra. Men det kändes ju mer som ett lag som letade efter form än ett lag som var på väg rakt ut för. Och det har det ju varit sedan årsskiftet. Så vad exakt, det undrar vi alla.
Ja, nej, men alltså kollar man, många pratar ju om och ger kritik till FSG med att den här nybyggnationen kanske måste börja och borde börja tidigare, men ska man vara rent krass, kollar man på Liverpools trupp, alltså ingen kunde förutse vad som skulle hända med Fabinho. Det kanske är positionen bredvid Thiago och Fabinho som det verkligen, där hungrar man efter en ersättare, men kollar man på backlinjen, det är tre mittbackar av världsklass när de är hela, vilket de visserligen aldrig är. Det är Premier Leagues, ja, men arguably bästa ytterbackspar, och sen har det blivit en fronttria där man pratar om att man behöver ersätta Mané, Bobby och Salah, men samtidigt man har gjort det på ett jävligt smooth sätt och fått in otrolig bredd där uppe. Sen som sagt skadebekymmer, men hur mycket tror du att de här skadorna har påverkat? För mig är det ju snarare backlinjen och centrala mittfältet som har. Hur mycket kommer det ge att Luis Diaz, Diogo Jota, Bobby Firmino kommer tillbaka i det här laget?
Alltså förhoppningsvis så kan det ju åtminstone ge en energi, och jag tror att spelare som kanske inte har behövt vara med de här senaste veckorna, månaderna, kan må ganska, alltså jag tror dels att de då kan känna lite att de inte har varit en del av allt det här dåliga, och jag tror också att medspelare kanske kan känna att nu får vi faktiskt in något nytt. Alltså det här, nu är det inte samma elva som går ut igen, för det är ju också lite den problematiken som finns nu. Om vi tittar på den, ja, men fullständigt horribla insatsen mot Wolverhampton här förra helgen, så är det ju ändå mer eller mindre, ska man bara sitta här och krasst ta ut en startelva till Everton-matchen på måndag, så 9 av 11 gubbar landar du väl i att det borde ändå vara typ samma. Och det är det som blir, alltså att bara sätta ut och göra samma jävla sak om och om igen. Det konstaterar ju fan redan Einstein att det gick åt helvete liksom. Så det, nej men, det, men ändå känner man att det är det vi borde, för det bör vara det bästa. Men därför tror jag att bara alla spelare nya som kommer in, oavsett om det egentligen är så att säga rätt spelartyp eller rätt position vi nu får ny förstärkning på, så tror jag bara nytt blod in i det här är jävligt viktigt. Sen exakt vad det kan ge spelmässigt och resultatmässigt, det återstår väl att se, men jag tror bara att truppen skriker efter att få in nytt blod och ny energi.
Jag känner mig som en usel moderator här. Ni har sagt att vi måste hålla oss till 15, max 20 minuter, och jag ställer frågor som man var och en av frågorna kan diskutera i 20 minuter styck utan problem. Men vi pratar om det att du behöver nytt blod. Hur stor som känslan är nu, hur stor är utrensningen som behövs i sommar? Hur mycket behöver spenderas och på vilka positioner hungrar man mest efter nytt blod?
Vi fick den här frågan när vi hade egentligen var lite mer välmående, som vi diskuterade i LFC-podden för ett par veckor sedan, där vi fick värva tre spelare valfritt, och då sa jag två inom mitt fält och en mittback hade jag valt då, och jag tror jag landade i, till och med om vi ska namedroppa lite, så tror jag landade i drömspelarna var Moises Caicedo, Jude Bellingham och Gvardiol in som en extra mittback. För där har man ju sett, du nämner att vi har tre mittbackar av världsklass, jag vet inte om det är Joel Matip eller Joe Gomez du vill göra till världsklass, men deras prestationer de senaste veckorna och månaderna vittnar inte om att det finns en världsklassnivå kvar i dem, och jag tror att vi gör väldigt klokt i att försöka skifta in minst en ny högkvalitativ mittback som på sikt blir det nya mittlåset tillsammans med Ibrahima Konaté, beroende på var Virgil van Dijk kanske fysiska status tar vägen. Sen är det ju minst två startande centrala mittfältare som måste in. Men pratar vi numerärer så är det ju säkert, jag kan i alla fall säga 10 spelare från den här Liverpool-truppen som ska lämna i sommar. Och sen är det, har varit en ganska bred men liksom uddlös bredd som har funnits, så jag tror inte att man nödvändigtvis behöver få in 10 nya spelare för att 10 försvinner. Jag tror att du kan fylla 3-4 luckor underifrån, och så är det kanske 5-6 spelare, varav 3, eventuellt en fjärde, ska knacka på dörren direkt till startelvan.
Jag måste bara fråga om Gakpo, för vi har inte pratat sedan han gjorde sin debut i Liverpool. Kan man säga att det är en sån lätt analys att tidigare Liverpool-spelare och nyförvärv som har känts så självklara från start har kommit in i välfungerande, välmående Jürgen Klopp-lag, medan Gakpo har kommit in i det mest dysfunktionella Liverpool under Klopp? Eller ska man ge Gakpo kritik, eller är det för tidigt?
Alltså någonting ligger väl alltid på individen. Du kan väl alltid bidra med, vad fan, du kan ju alltid bidra med någon form av energi och alltså utstånd. Det kan ju brinna lite i dina ögon. Där tycker jag ju, till exempel, det var lite så jag försvarade Darwin Nunes hela hösten. Där kanske också laget, om än inte på samma nivå, så var det ju ändå ett ganska dysfunktionellt och inte lika bra fungerande Liverpool som han kom in i. Och han dessutom brände rätt mycket chanser, men då kände man ju ändå att det sprakar runt honom. Det brann i ögonen, han kom till lägen, han tog sina chanser. Han, alltså, i alla fall, alltså kom till chanserna, tog hela tiden utrymme, han ville ha boll, han ville syna, han ville vara mitt i saker där det hände. Men med Gakpo så känns det ju som att han har kommit in då i ett såklart extremt dysfunktionellt Liverpool, men också ganska energilöst själv och inte tagit någon plats. Och dessutom kanske, det är eventuellt en väg vi vill gå som handlar om ett lite annorlunda sätt att spela fotboll, men som du var inne på, alltså de här spelarna som kom in tidigare med Luis Diaz kanske som då den, ja, i den helt andra delen av spektrat med tanke på hur han stormade in i våra liv för ganska exakt ett år sedan, så är ju detta något helt annat. Och det slår inga gnistor, och just nu känner man ju med Diogo Jota tillbaka äntligen i full träning, så hade jag ju startat Jota, Nunes och Salah tillsammans så snabbt som bara möjligt, och så får vi börja ta det försiktigt igen med Cody Gakpo och se om vi kan slussa in honom istället.
Jag ska gå vidare och prata lite Champions League, men jag ska bara ställa en rak, kort och koncis fråga gällande Jürgen Klopp. Tränar han Liverpool när säsongen 24-25 drar igång, alltså om 1,5 år?
Om 1,5 år, fan Fabian, jag vet inte ens vad jag ska äta till frukost imorgon bitti. Men jo, det gör han.
Real Madrid i åttondelsfinal, finalrepris från förra säsongen då, ja, ni förtjänade den vinsten på många sätt, kan jag idag erkänna.
Alltså, du, är detta något som står i manus att du ska säga? Det här känns som att det kommer från hjärtat i alla fall.
Nej, men jag försöker bygga upp min roll som neutral här. Jag har fått lite skit i veckan att mitt supporterskap lyser igenom och att jag varit snackat för mycket United, så jag berömde Liverpool i förra podden. Ja, jag vet. Ja, fan, det är ju bara hyckleri annars. Så är det ju faktiskt. Skit i finalförlusten. Det är en jävla supermatch mellan två historiskt jävligt stora klubbar. Och du ska åka till Madrid och se returen. Eller hur är det?
Ja, men precis. Och det är ju lite mer än en månad till dess. Så vi får väl se hur mycket bättre Liverpool mår då. Men det mest oroande är att det trots allt ska spelas ett första möte redan här om en 10-12 dagar. Så där är ju frågan vad status kommer att vara på Liverpool.
Jag njuter av att höra det, så jag har aldrig hört det så här pessimistiskt. Jag gillar den här, Robin.
Ja, men herregud, det går snabbt. Men alltså, vi har alltså 1-9 i målskillnad i Premier League sedan årsskiftet. Vi har släppt in 3 mot Brentford, 3 mot Brighton, 3 mot Wolves. Alltså, Wolverhampton har gjort lika, alltså de har hälften av alla sina mål den här säsongen har de gjort mot oss den här månaden i stort. Du förstår hur djupa jävla gravar jag kommer från för att ens komma upp och sätta mig här och prata om detta.
Nej, det är strångt, men vad... Jag kollar på tabellen idag, och det sjuka är om Liverpool vinner sin hängmatch, vad som nu talar för det, så är man alltså 8 poäng bakom Newcastle. Har man något hopp om att sluta topp 4 fortfarande, eller hur känns det där inför våren?
Nej, jag har blivit som alla fotbollsspelare någonsin och säger att jag tar en match i taget numera, för det är liksom inte, det är inga drömmar och visioner om att vi ska ta oss dit. Men för några veckor sedan, när det började kanske efter första andan, när det knakade lite mindre i alla fall än vad det gör nu, då var ändå min tanke att ett Liverpool som når upp till någon form av okej nivå i alla fall borde kunna knappa in ganska mycket på Newcastle. Där var det nog det. Alltså jag har nog, som nu skulle jag nog säga, Tottenham är favoriter klart för att Newcastle tar fjärde plats. Jag tror att Newcastle kommer ha någon period som går tyngre under våren här också. De har inte byggt hela den bredden och styrkan för att klara det. Men att Liverpool ska vara laget som kommer ikapp, för som du säger, alltså skulle vi gjort det så skulle vi egentligen gjort det nu under januari. Det är ju, vi har ju slarvat bort, eller inte slarvat bort, vi har inte ens varit nära, men det har ju funnits poäng om vi hade stått för bättre prestationer som vi hade kunnat ta. Så jag just nu tänker jag inte någonting på topp 4.
Men vad är känslan inför om vi pratar dubbelmötet mot Real Madrid? För Real Madrid, alltså rent krasst, förra året vann man Champions League på det mest osannolika sättet ett lag någonsin har vunnit, tillsammans med kanske ert lag 2005. Men Modric, Kroos, ett år äldre, man har Casemiro saknas tydligt i laget, Benzema inte haft den här säsongen som man hade förra året. Det är inte ett jävligt, ni är dålig form, men så även Real Madrid, även om det kanske inte är på samma nivå. Vad ger er för chans att ta er vidare i det här dubbelmötet?
Jag önskar ju att jag hade samma syn på fotboll som gamla legendhögerbacken Cafu, som nyligen var ute och ratade Jordan Henderson före Luka Modric bland världsmittfältarna. Så då hade man ju haft lite mer kanske råg i ryggen här inför mötet. Men alltså, du säger ett år äldre på ett par av de där spelarna. Det är ju sannoliken ett Liverpool-lag där spelarna är ett år äldre och ett par jävla många år tröttare. Så, men däremot, det som alltid talar för Liverpool när den jävla Champions League-hymnen ljuder, det är ju att det faktiskt är speciella kvällar, och det kommer inte spela någon roll om man har kryssat mot ett Wolverhampton eller har förlorat mot ett Crystal Palace eller något annat både veckan innan och veckan efter. Det är där och då så är det Liverpool, de som du säger, de mesta mästarna av Europa från England, som kliver ut mot ett stort Real Madrid, och det är rött mot vitt, och det är 100 år av historia istället för senaste veckans form. Så Liverpool kommer alltid kunna göra ett resultat mot de största i Champions League, och jag tror det är större sannolikhet att Liverpool vinner Champions League än att vi kommer fyra i Premier League.
Ja, nej, men det är rimligt. Alltså Jürgen Klopp har visat i Europa vilken jävla kupptränare han är. Och Champions League-kvällarna på Anfield, alltså vi vet historien. Sen är det ett jävligt tufft schema som kommer upp. Det är Newcastle, det är Merseyside Derby samma dag som vi släpper det här avsnittet. Sen väntar Newcastle, sen är Real, sen väntar United. Så det är en jävligt avgörande sekvens för den här säsongen. Från att, alltså det kommer ju alltid vara en misslyckad säsong i Liverpools sätt förväntningar. Men man kan ändå rädda upp den genom att ge sig själva chansen att komma topp 4 och sen ja, men gå vidare i Champions League. Och Vi ska börja runda av, Robin, men till att börja med, du måste, kravet för att vara med här, du måste tippa matchen mot Real Madrid procentuellt, vilka går vidare och sen även tippa hur långt Liverpool går i vårens Champions League.
Går Liverpool, går de vidare från det här mötet, då går vi till final. Men jag tror det är 70-30 fördel Real att de faktiskt slår ut oss. Det är ju alltså...
Fan, jag tycker inte det. Jag tror på
Liverpool. Jo, men det är det. De avslutar hemma också. Alltså, där kan man ju prata om de magiska kväll. Alltså, visst, det krävs kanske lite mer, om vi nu får generalisera. Det krävs lite mer redan medvind i ryggen och att spelarna presterar för att Bernabeu ska koka. Och det krävs framförallt att det är en stor Champions League-kväll. Men får de med sig läktarna som de kan få i en retur så har de verkligen också all den här jävla... europeiska glansen med sig och kravställandet från publiken som kan göra att de är jävligt svårslagna där. Men så för Liverpools del, det hade ju varit, jag hade sagt att det var 70-30 års ifall vi avslutade hemma, men nu gör vi ju tyvärr inte det. Så Real håller jag ändå som favoriter, men lyckas vi ta detta hindret, och så vet vi att ett PSG eller Bayern försvinner när de möter varandra, de andra lagen. Alltså tittar vi på de bästa lagen i Europa kanske som presterar i ligorna med ett Arsenal i Premier League, Barcelona i La Liga, så är de inte ens med i det här Champions League-slutspelet. Det är ju lag annars, alltså ettorna i de här ligorna brukar du hålla som favoriter, så efter Real så kan vägen fan ligga lite halvöppen.
Ja, nej, det blir en spännande vår. Som du säger, jävla piss Champions League. Det är bättre att hänga i Europa League. Det är där de riktiga klubbarna håller
så
till.
Är det.
Eller vad säger du?
Så är det. Jag ser fram emot conference nästa år, så jag ska bejaka allt vackert med den europeiska fotbollen.
Du bara jobba en riktigt fin finalstad där som en riktigt fin away. Robin, jag säger jävla ha en bra resa i Madrid. Hoppas ni åker ut.
Och absolut.
Och tack för att du var med.
Det, stort tack. Alltid ett nöje.
Vi har kommit fram till del 5 i den här Champions League-finalen. Och ja, ni får klaga på mig. Vill ni klaga så vänder ni er till jesper@dob.se. Men jag har faktiskt tagit beslutet av att kuppa in en United-supporter i den här Champions League-specialen. Och jag känner att jag kan fan argumentera för det. Det är ändå ett stort möte mot Barcelona i Europa League i 16-finalen. Arsenal hoppar inte in förrän i 8-finalen. Så ni får ha överseende för det här, helt enkelt. Och därför så välkomnar jag som den första inbjudna United-supporten i Big Six-poddens historia. Från en av mina absoluta favoritpoddar, United-podden, Marcus Eriksson. Välkommen!
Ja, men stort tack! Kul att få vara med. Och känner mig ändå lite ärad att jag är den första United-supporten som gästar. Det känns speciellt.
Ja, jag stoltserar ju att jag är ingen supporter i den här podden. Jag är en extremt neutral programledare i de här. Så du är den enda United-supporten här. Så att inga feltolkningar här tror att jag håller på United. Att jag är liksom jävig någonting. Det ska vi inte tro.
Nej, så är det absolut inte.
Vem, kortfattat då? Vi brukar ju, när vi bjuder in gäster så brukar vi presentera dem. Men om du bara kortfattat, vem är du? Du är journalist, eller hur?
Ja, eller jag är utbildad journalist, jobbat som journalist men hoppat över på säljarspåret nu. Så i den branschen harvar jag omkring.
Ja, där ser man. Och som sagt, United-podden, stavas ut i det podden, rekommenderas för alla som håller på Manchester United. Vi ska prata lite svepande över Uniteds säsong så att folk får höra några andra åsikter än mina i den här podden. Om vi bara börjar, vad är känslan med säsongen? Det måste ju ändå vara bättre än vad man hade kunnat föreställa sig och att det gått snabbare under Erik ten Hag än vad man hade tänkt sig på förhand.
Jo, men så är det absolut. Alltså, jag vet inte... Förra säsongen är väl bara ett stort mörker, så egentligen allt förutom det är väl egentligen positivt. Sen tycker jag att Erik ten Hag rent generellt från första start egentligen fört med sig jäkligt mycket mer positivitet än vad jag hade hoppats på, tror jag. Så men det är ändå bra känslor kring klubben just nu.
Men vad, om vi går in på Erik ten Hag lite nu. Det är inget lätt första säsong han har handskats med. Det har varit situationer med Cristiano Ronaldo som vi inte ska diskutera. Det har varit en Jadon Sancho. Det har varit nu situationen med Mason Greenwood. Vi vet inte hur han kommer att agera där. Men har det nästan varit för perfekt agerat med allting? Hur är det möjligt?
Ja, jag vet inte, det är väl det som imponerar mest egentligen, hans man-management och sättet han hanterat de här ändå krissituationerna som uppstått. Han känns så jäkla auktoritär och att han har liksom koll på allting. Det känns nästan lite för bra för att vara sant som du säger. Och alltså utöver det han har fått oss att prestera på planen så är det väl ändå det att de är med starkast, den ledaren han faktiskt är också.
För han har ju inte tagit den enkla vägen. Han har ju spelat ett högt spel, exempelvis om det efter matchen mot Brentford, när man tar den andra förlusten i match nummer 2 säsongen, när han kör den här grejen att nej, men spelarna ska löpa lika mycket som Brentford löpte mer. Och vi minns alla Cristiano Ronaldos omtalade vidriga intervju med praktsvinet Piers Morgan när han pratar om att nej, men han visste inte vem Ralf Rangnick var och varför ska jag ta order från honom. Alltså Erik ten Hag var etablerad på ett sätt, men på den här nivån så är han ju på många sätt en nobody, att han vågar göra en sån sak. Och samma sak när han bänkar Marcus Rashford, det är inte sånt som är jävligt häftigt att han på så kort tid har vågat ta de här stegen mot så stora spelare?
Jo, och alltså det är ju sådana saker som är jäkligt mycket lättare sagt än gjort. Alltså att man ska behandla alla spelare lika och man ska verkligen bevisa att man är värd en plats. Och jag tycker väl att han har gjort en sak av det egentligen direkt från start. Och det är imponerande när man ändå kommer till en så pass stor klubb. När man inte har den erfarenheten från en annan lika stor klubb. Så nej, jag är ett stort fan av ten Hag och har väl varit det från hans första dag i klubben egentligen.
Men om vi pratar om United så som sagt, det är väldigt positiva tongångar i klubben och bland supportrar på ett sätt som man inte har sett tidigare. Men man känner ju kanske framförallt när en viss brasse på centrala mittfältet har saknat, att det är någonting som gör att man inte är lika bra som Arsenal, man är inte lika bra som Manchester City, och en normal säsong så kanske man inte är lika bra som Liverpool heller. Vad behöver United för att ta nästa steg? Vi vet att man hade liksom händerna bakbundna i januari för att man överspenderade i somras. Är det nya värvningar eller tror att Erik ten Hag kan göra spelarna som finns i truppen bättre?
Alltså jag tror det är ofrånkomligt att säga att vi inte behöver, eller att vi behöver nya värvningar, och det är väl som du är inne på, framförallt på mittfältet. Vi såg det i matchen mot Leeds, så vi har sett innan att där är vi jäkligt tunna. Särskilt nu med Eriksen borta ett tag. Nu har McTominay varit borta också. Inte för att McTominay är en favorit hos mig, men det är ändå bredd som försvinner. Och sen anfallspositionen. Där måste vi förstärka, annars kommer vi inte kunna ta oss mycket längre med det här laget. Tror jag inte, tyvärr.
Vad är din känsla om vi pratar anfallspositioner? Jag råkar ju veta att du är ordförande i Martial Fan Club. Börjar du ge upp där, eller kommer du stå i hans ringhörna för alltid? Och vad krävs? Är det Harry Kane eller Osimhen som krävs? Eller kan man gå på något mindre beprövat namn? Hur viktig är den här positionen för Manchester United i sommar, skulle du säga?
Ja, vi kan ju börja med vad jag står i Martial-frågan här. Jag börjar tragiskt nog vackla lite. Jag har sagt, jag vet inte hur många gånger, att jag aldrig kommer göra det. Men alltså de här skadeproblemen, det är ju där det brister liksom. För alla ser och har sett under säsongen att vi faktiskt är ett bättre lag med honom på planen. Oavsett om han producerar mål eller assist så är det ett faktum. Men han är ju aldrig tillgänglig, och då går det tyvärr inte längre. Då kan man inte stå och försvara honom i vått och torrt. Sen alltså anfallspositionen är otroligt viktig. Det ser vi på alla storlag i världen, att man behöver en kille där fram som gör mål. City har klarat det bra utan en utpräglad målskytt på det sättet, men det är ju egentligen enda undantaget. Nu har de fått in Haaland som gör mål på allt, och han ifrågasätts ändå. Men det är klart, anfallspositionen är otroligt viktig. Så det går inte att säga annat.
Jag sa det, vi spelar in det här dagen efter United kryssade 2-2 mot Leeds. Kommer möta dem på söndag igen innan vi släpper det här avsnittet på måndag. Men jag sa det i när vi spelade in vårt ordinarie avsnitt idag. Att nej, men en sån här match har Manchester United Harry Kane så blir det inte 2-2. United avgör den där matchen i andra halvlek. Och det är där man verkligen har känt flera matcher den här säsongen. Att det är kanske lite oroväckande att... Kan United göra mål på många andra sätt än Marcus Rashfords individuella briljans just nu? Det känns som att det där Erik ten Hag på något sätt har problemet. Defensiven har ju på något sätt suttit bättre, eller vad säger du?
Ja, alltså absolut. Vi gör ju för lite mål. Alltså, jag tycker att det ser man ju tydligt i statistiken och det ser man tydligt om man kollar på våra matcher. Alltså, det är många matcher som har blivit tajta för att vi inte kan punktera en match. Vi gör inte mål på... Ja, men, alltså vi gör inte tillräckligt många mål, så enkelt är det bara. Och jag håller helt med dig, har vi en Kane, har vi en Osimhen, har vi en Haaland, så vinner vi mot Leeds. Jag tycker att det blir för kännbart när vi springer runt där uppe med Weghorst. Han är ju för dålig liksom, så enkelt är det bara.
Ja, nej, jag är ju bra... Jag har ju liksom kastat in handduken där. Jag försvarade honom efter de första matcherna och sa att det var en bra lösning efter förutsättningarna. Men känslan är nu efter de senaste matcherna att han är liksom inte up for it. Han bänkade holländska landslaget, kom inte in i Burnley och man börjar väl på något sätt se varför. Men vad, om vi ska prata innan, vi ska såklart in på matchen mot Barcelona. Men vad känner du med vårsäsongen? Är det en praktskandal härifrån om man missar topp 4? Eller vad, hur mycket tror du att det är skadeläget? Eriksen out i stort sett hela säsongen. Casemiro avsänkt 2 matcher till. Sabitzer, man vet inte riktigt hur han kommer passa in där. Börjar man känna något oro för att missa topp 4?
Jag gör det, men jag är också en evig pessimist och jag får oftast skit för det i våran egna podd. Men alltså det är någonting som oroar och det är klart att det kan vara en blandning av skadorna vi har och hur pass tajt spelschemat är. Men sen tycker jag att man ser också att vi saknar den där bredden som krävs för att vara med på så många olika fronter som vi ändå är nu när vårsäsongen ska stängas. Jag är lite orolig för att vi kommer få se en del plumpar i protokollet. Och det, alltså, det är ju helt naturligt med tanke på att vi förlitar oss på ett få antal så pass viktiga spelare. Och de kommer inte kunna prestera på topp alltid. Så jag är lite osäker alltså, men det är klart jag hoppas och tror att vi ändå kniper det, men jag är lite osäker.
Ja, nej, det blir en spännande vår på jävligt många olika plan och tävlingar kan man lugnt säga. Matchen mot Barcelona då, på tal om att United har svårt att göra mål. Barcelona har släppt in 7 mål i La Liga på 20 matcher. Hur fan ska United göra mål i det här dubbelmötet?
Ja, det är en fråga. Alltså, det är ju sjukt att de har varit så bra defensivt. Jag har liksom typ bara passerat mig.
Ja, alltså jag fick typ reda på det förra veckan när vi satt i fotbollsmorgon lördag och bara, de har släppt in 6 mål då. Sen var det, nu, Kondé gjorde ett självmål, eller det var fan kuppen, men 7 mål på 20 matcher, helt osannolikt. Men om jag bara frågar matchen, vad känner du kring det här? Alltså det är ett tight race om topp 4, det är en FA Cup-match mot West Ham som kommer upp, det är 3 dagar efter returmatchen på Old Trafford, en ligacup där man har chansen att vinna sin första titel på 6 år. Hur mycket ska man prioritera Europa League?
Ja, alltså hade vi inte mött Barcelona så hade jag ju sagt rotera utav bara fan. Alltså låt gubbarna som inte spelat så mycket den senaste tiden få lite minuter i benen. Men nu är det ändå Barcelona. Det är ett stormöte. Det är, alltså, det kan bli ett fantastiskt dubbelmöte. Det är klart att det bästa laget bör ställas på banan, så är det. Men alltså det är lurigt med tanke på ligacupfinalen strax därefter. Det är ligamatcher som ska pillas in och det är FA-cupen. Alltså jag personligen hade inte haft någonting emot om vi åkte. Och det låter ju lite tråkigt och... Det låter helt enkelt tråkigt att säga, men jag hade faktiskt inte det.
Alltså jag är ju en pessimist ut i fingerspetsarna också, du vet ju, det är därför jag gillar att lyssna på dig. Men nu ska jag vara på plats i returen, så jag vill ju såklart inte att vi ska åka ut, och det vill jag oavsett inte. Men som sagt, det är ingen katastrof om United åker ut, vinner den där ligacupfinalen, går för FA-cupen samtidigt som man säkrar en topp 4 placering. För går man vidare och då ska man spela 2 matcher, 1/8, 2 kvart, 2 semifinal. Alltså det är 7 matcher till som ska in i schemat om man ska gå hela vägen till Europa League-final. Och klara den här truppen av det tillsammans med en FA Cup run samtidigt som man har gått till final i Liga-cupen. Jag är jävligt tveksam alltså.
Ja, nej, alltså det är så jäkla kluvet. Det är klart man vill att laget ska gå så pass långt som möjligt i alla turneringar. Så är det alltid, men just i år med ett VM insprängt mitt i säsongen också och hög belastning på många av spelarna där, så alltså, man har ju på känn att det kommer gå sönder en nyckelspelare snart. Och sen kanske en till. Och så ska vi pilla in, jag vet inte hur många mer matcher med ett avancemang i både Europa League och FA Cup. Nej, det är jäkligt svårt alltså.
Nej, det är ju att det är Barcelona som verkligen gör. För United man har inte gått långt i Champions League på vanligt. Och det känns verkligen som när man ser Old Trafford på tvn och även på plats, att det är ett helt annat go, en helt annan stämning än vad det varit på flera år. För att folk har fått upp tron på Erik ten Hags lag. Så man vill ju verkligen se de här. Jag pratade med Robin Bylund i delen precis innan det, om de här magiska kvällarna på Anfield. Men man minns ju de här kvällarna 2008 exempelvis, när man möter Barcelona i semifinalen i Champions League, när Scholes gör det här målet. Alltså hur Old Trafford verkligen kan koka de här Europakvällarna. Och jag säger inte att det ska vara det en 16-årsfinal i Europa League, men med det här goet och sen slår man ut ett av Europas hetaste lag, så tror jag att det ändå kan bygga ett jävla självförtroende för våren.
Ja, och det är bra att du lyfter det, för jag tänkte komma in på det. Alltså vad ett avancemang mot Barcelona kan göra rent självförtroendemässigt och alltså få upp det här goet ännu mer. Det bör ju också vägas in liksom, lika mycket som vad en titel kan göra den här truppen. För det är liksom, det är ett bra tag sedan det var en titel för de här spelarna, eller för många av spelarna. Så det är så jäkla svårt, jag är kluven.
Ja, man är kluven. Det är ju loser-mentalitet att sitta och säga att man inte bryr sig om man åker ut. Men jag tror folk som inte försöker feltolka oss förstår vad jag menar. Vi ska börja runda av, Macke. Vad skulle jag säga? Jag har ett uppdrag till dig innan vi slutar. Och det är att du ska först sätta procentenheter på den här matchen. Hur stor sannolikhet du tror att det är att United går vidare. Och sen även tippa hur långt United går i Europa League.
Oj. Riktigt deppigt när jag sätter 5% och utgång i 16-del direkt. Men nej, jag får vara lite snäll mot dig. Jag vill att det ska leva när du är där på plats. Det är du faktiskt värd. Så, men jag säger ändå, jag säger 40%. Barca är favoriten, men en bra match borta så kan vi ta det på hemmaplan. Mm. Det tror jag.
Ja, och sen du får drömma lite att vi vinner. Hur långt går vi om vi slår ut dem?
Ja, men då går vi hela vägen. Jag går emot min vanliga pessimism och säger bara det är rakt mot final, och där spelar vi enkelt Arsenal av banan bara. Så är det.
Låter fantastiskt. Jag råkar säga vi också. Jag som skulle försöka vara neutral också gick åt helvete direkt. Hoppas folk har förståelse för det. Nej, men vi ska avsluta det här. Jag hoppas det här nya taken och specialavsnittet har uppskattats. Och som sagt, jag hoppas folk tyckte att det var okej att jag kuppade in United för att man just ska möta Barcelona. Och stort tack till dig, Mackan, som ställde upp. Och United-debut här i podden kan vi ändå säga.
Ja, men tack för att jag fick vara med, och till alla United-supporten som lyssnar, jag måste ändå lite skamlöst pusha för vår podd. In och lyssna om ni inte har gjort det.
Och till er Big Six-lyssnare som lyssnar på det här, så skulle jag uppskatta om ni kommer med respons på vad ni tyckte om avsnittet. Gillar ni det här taket? Ni har ringer upp 5 olika supportrar, kolla läget, kolla tempen. Så säg vad ni tycker, så ser vi om vi kan göra det igen. Stort tack för att ni har lyssnat, och lycka till alla engelska klubbar i Champions League.